Vi skulle ju uppskatta att de här siffrorna är högre, långt över 1 miljon som befinner sig i missbruk. Det går ungefär 5-10 anhöriga på varje beroende. Och då börjar man ju närma sig halva eller hela Sveriges befolkning som på något sätt blir berörda.
Hej, hej och välkomna till en beroendepodd. Det här är en podd om beroende och medberoende som produceras av The House Rehab. Jag heter Rebecka Åhlund och idag har jag med mig Robert Boman och Felix Granander från The House som ska svara på era frågor. Hej Robert och Felix.
Hej.
Tjena.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jaha. Förutom att jag har, som alla andra, pollenallergi.
Men då är pollenet igång nu?
Om det är igång.
Ja. Jag är också på den här där, liksom. Jag är ju hur lugn som helst.
Du, det har varit igång sedan nyårsdagen.
Jag mår fan jättebra.
Nej, men vi går så här, varje år går vi i min familj och känner oss griniga och sjuka i typ 2 månader tills vi kommer på att vi har pollenallergi och sådär allihop i olika grader. Och det kommer liksom som en överraskning varje år. I år kommer vi på det ganska tidigt.
Det där är också en av de mer använda ursäkterna på efterfester. När man går runt och är lite så snövlig och blöder näsblod.
Precis.
Typ så här i november kanske.
Och, och personer säger det till sina anhöriga.
Ja, det är en jävla pollensäsong just nu. Alltså.
Bara rinner i nosen.
Ja, skitjobbigt. Jag är så täppt.
Det är jätteroligt. Alltså, jag har inte riktigt de konnotationerna, men jag skrev in i en bok precis en person som gråter fast skäms för att hon gråter. Så hon säger, jag tror det är pollen fast det är typ så september.
Ja. Så det funkar, funkar både på en lite för stökig efterfest och när man har gråtit alltså.
Ja, skamlig gråt.
Ja.
Hörru, jag har en present till dig.
Till mig?
Ja, en bok.
Nämen. Tack. En bok som heter Fotboll av Ludvig Köhler.
Precis. Inte med en present.
Ja, och du fick ingen.
Nej, jag fick absolut ingenting, men det är okej. Jag är glad att vara här.
Rebecka får den först.
Tack.
Den handlar faktiskt inte om fotboll. Nej. Den är skriven av min första son, min styvis. Men jag har varit pappa åt honom i över 30 år nu.
Grattis.
Ja, tack. Alla. Tack. En väldigt fin liten bok. På alltså, ett nytt förlag.
Den är snygg. Mm. Eller, ja, fin skulle jag nog säga.
Den handlar inte om fotboll. Den handlar heller inte om alkohol. Men det är en bra bok. En kul bok och en bra bok. Med väldigt mycket tankar. Alltså en stridström av tankar. Och det kan vi väl känna igen oss i. Mm. Däremot så finns det ett stycke i den på sidan 30. Ska det vara.
Jag vill bara säga först att det här är från förlaget Renate som jag faktiskt känner till och hejar på.
Ja.
Det är alltså inte placerad. Mm. Den här presenten är inte placerad vad heter det?
Produktplacering. Nej, det är ingen reklam för dem, men det här är ett fint litet förlag som precis är nystartat, så det kan vi väl bjussa på.
Verkligen.
Det finns en ganska kul och fin reflektion kring alkohol däremot. Jag tror att det ska vara sidan 30.
Det handlar om happy hour.
Mm.
Det är uppenbarligen arbetskamrater som dricker öl tillsammans. Om man köpte en öl några minuter efter 17 kunde man nog hinna bälja i sig 3 öl innan klockan 18. Den fjärde ölen inköptes precis då klockan slog 18. Men man fick den för happy hour-pris också. En medveten strategi från bartendens sida. Att visa sig generös för kunden skulle ge många öl för ordinarie pris tillbaka. Vid 22-tiden då kvällsgänget skulle gå av skulle några i partygänget vara så berusade att de knappt gick att prata med. På sin höjd en diskussion om Ritchie Blackmores långa solo i Child in Time. Där finns inte så mycket att diskutera, men om man har druckit en 7-8 öl kan det vara härligt att få dela minnet av att ha lyssnat på den låten tillsammans med någon annan. Att dricka handlar väl mest om att vilja komma nära någon annan, sig själv eller andra människor, särskilt sådana som man kanske inte känner så bra. Det hör till saken att man dricker för att man undviker att lära känna någon bra. Det handlar om andra saker.
Mm.
Det är sant ju.
Ja, de sista raderna där, det är faktiskt ganska sant.
Mm. Vad fint.
Ja.
Tack, och tack Ludvig. Har ni någon bok eller låt som ni förknippar med nykterhet?
Jag har nog inte en specifik låt som jag kan tänka mig att jag förknippar med nykterhet, men jag har väldigt många låtar. Eller för sig, jag har en låt som jag lyssnade otroligt mycket på när jag var på behandlingshem. Som liksom hela låten går att, och den är ju ganska mörk, men det är egentligen att man vill ta livet av sig. Mm. Det är en rapplåt som jag tror att väldigt många har hört. Men genom
låten...
Kan du
säga vilken det är kanske?
Ja, den är, vad heter den? 1-800. Det är numret till någon suicide hotline i USA. Av Logic tror jag. Men genom hela låten så kommer man närmare och närmare till slutet liksom, där han istället vänder det till att han vill leva, han vill uppleva, han vill inte dö. Mm. Och jag kommer ihåg när jag satt på behandlingshemmet de första veckorna, så hörde jag bara första hälften av låten och satt liksom lite halvdeppig och kände mig otroligt nere. Men under sista veckan så var det på något sätt som att jag började höra vad den egentligen handlade om. Och liksom tillsammans med låten ändå kunde jag resa mig där på behandlingshemmet och liksom åka därifrån med en helt ny utsikt på livet. Mm. Så det var ganska fint hur den där låten utvecklades tillsammans med liksom det där första fröet av tillfrisknande jag hade. Från att liksom ha velat dö och velat ta livet av sig till att åka därifrån med en helt ny utsikt och en entusiasm för livet istället.
Jag blir rörd, jag vill lyssna på den här låten när jag går.
Jag kan visa den sen.
Ja. Har du någon?
Nej, inte på rak arm. Inte någon som jag hade som liksom tillfrisknande låt. Alltså jag hade ett par låtar i missbruk som jag själv ömkade till. Någon Elvis-låt. Fan, heter den nu då? You are... My boy tror jag att han sjunger om, och den tyckte jag jävligt synd om mig själv med min förstfödda son och så vidare, och gick ner i djup självömkan och skulle ta livet av mig och så vidare. Däremot så minns jag en tid in i tillfrisknande, så alltså jag lyssnade på hårdrock när jag var ung, när jag var liksom 12-13. Sen har jag egentligen aldrig gjort det, men jag kommer ihåg att jag plötsligt liksom spelade Motley Crue och Merry Go Round och Starry Eyes och liksom plötsligt såg drogkopplingarna som jag inte hade gjort tidigare och tyckte att det här var, och ganska många Thin Lizzy-låtar också. Men då kunde jag liksom mer se det ur ett komiskt perspektiv och att det var kul. Tanya Stevens vet jag att jag lyssnade en del på.
Jamaikanska Tanya Stevens.
Ja, precis. Mer utifrån ett medberoende. Hon sjunger ganska mycket om sitt anhörigskap. Både till sin pappa och sina män. Och hon var faktiskt en favorit under ett par år i början av tillfrisknandet.
Vad fint. Jag får med att jag har sett henne i Stockholm, alltså ha konsert i Stockholm. Ja, visst var hon lite såhär Sverige-poppis.
Ja,
det finns några jamaikanska artister som liksom återkommer till Stockholm då på något märkligt vis.
Och jag tyckte liksom att de texterna var ganska roliga liksom, med en man utan backbone, och jag tyckte att det var kul liksom, med alla smällar på käften som hon gav de här alkismännen som hon hade träffat.
Fanns det någon sorts att du slog, alltså var det själv hat?
Nej, inte ett dugg. Nej, inte ett dugg, utan det här, då hade jag verkligen kommit till tillfrisknande, utan kunde snarare vara liksom roas av självömkan som är i missbruket och liksom skratta åt det, att just det, så där jävla ynklig var jag faktiskt. Och hennes mamma också, tror jag, som var alkoholist. Ja. Där hon sjunger om mammas bästa vän, Mr. Walker.
Ja, deppigt, fast samtidigt på ett skruvat sätt kul.
Ja.
Jag har massa sådana där liksom, kulturupplevelser ihop med... Ja, men framförallt efter att jag liksom slutade dricka. Men just idag så lyssnade jag på en låt som jag inte har lyssnat på kanske 8 år eller någonting sedan jag såg Angel Hayes, en konsert med henne i London. Den låten heter Battle Cry. Och det är inte egentligen musik som jag normalt lyssnar på. Det är Angel Hayes och hon Sia.
Mm.
Som gör en låt som heter Battle Cry. Som jag vill att en person som lyssnar på det här och just nu går igenom fucking hell ska lyssna på. För att det är... jag var så här, jag tänkte på den här personen och så tänkte jag så här, vilket krig hon är i. Hon är liksom krigar just nu för att det är, hon har det så oerhört tungt. Och så kom jag att tänka, för jag tänkte ordet krig och så kom jag att tänka på den låten. Och så lyssnade jag på den så här tjejlyssna som jag alltid gör när jag kommer på en låt jag tycker om. Så jag lyssnar på den kanske 8 gånger på repeat. Och i höjd med Globen så börjar jag nästan gråta. För att den är så jävla mäktig. Så den kan du lyssna på. Och det får alla andra göra också när de behöver peppas lite.
Jag roas av idag och sen 10 år tillbaka roas jag av Think That Thought med Planning to Rock. Och det är för att den är så rörig.
Röriga låter ju väldigt kul.
Ja, den är rörig. Det är mycket tankar.
Lyssna på den.
Jag ska skicka den till dig. Ja,
det låter underbart.
Allt som är relaterat, jag har både till låtar som man skulle vilja tipsa om, men även frågor och annat. För vi har fått några som har ställt just frågan, vart kan jag skicka frågor till er? Just nu så kan man göra det på vår Instagram DM eller på länken som finns på vår Instagram finns det så här, har du en fråga till The House som man kan trycka på, så är det ett litet formulär. Så där får man bestämma helt själv egentligen.
Men skicka dem på Instagram helt enkelt.
Ja, skicka dem Instagram, på Instagram.
Instagram.
Ja. Och man kan vara anonym.
Ja, absolut. Man är helt anonym. Det är inga konstigheter.
Är ni redo för att svara på frågor?
Vi är redo.
Det tycker jag att vi är. Jag har värmt upp lite här. Ja. Mjukat upp munnarna, som man brukar säga.
Mjukat upp munnarna.
Ja, ja.
Det låter superobehagligt. Men,
det lät lite obehagligt faktiskt.
Ja, men det stämmer.
Kul att det är så du känner.
Ja, det är så jag känner.
Okej. Okay. Hej. Hur många i Sverige är egentligen beroende? Vet man det? Hur många alkoholister och hur många av dem är narkomaner? Räknas spelmissbruk och ätstörningar som beroendesjukdomar? Tack för en bra podd från Maria.
Man räknar att ungefär 300-400 000 befinner sig i ett allvarligt beroende eller missbruk.
Och det är då till substanser.
Precis, till substanser. Man räknar att uppåt 1 miljon befinner sig i någon form av riskbruk. De här siffrorna är sen innan de nya rekommendationerna kom om där man sänkte gränsen.
Exakt, de gjorde dem lite hårdare, eller hur?
Ganska mycket hårdare, där man sänkte gränsen för vad som är ett skadligt drickande. Själv skulle jag uppskatta, eller vi skulle ju uppskatta att de här siffrorna är högre. Att det är långt över 1 miljon som befinner sig i missbruk, i ett allvarligt beroende. Och det beror ju lite grann på hur man ser på beroendesjukdomen. Men vad som är viktigt i det här är att också räkna in att man brukar se eller brukar säga att det går ungefär 5-10 anhöriga på varje beroende. Och då börjar man ju närma sig halva eller hela Sveriges befolkning som på något sätt blir berörda av beroende. På något sätt.
Ingen går fri.
Ingen går fri och det är så himla svårt med det här. För de här rekommendationerna syftar ju väldigt ofta just på liksom fysiska konsekvenser, eller hur? Och jag menar, när vi tittar på om en klient har en problemställning eller inte gentemot alkohol eller droger eller spel eller vad det än kan handla om, så är ju egentligen enda anledningen till att vi frågar om det fysiska för att se, behöver den här personen avgiftning eller inte? Men det har ju egentligen ingen korrelation mellan hur stor påverkan på ens liv alkohol eller droger har. För du kan ju få lika stora konsekvenser oavsett om du dricker 1 gång om året eller 3 gånger i veckan. Eller hur? För att den gången går det repkätt åt helvete.
Så jag tänker...
Käpprätt. Exakt.
Men
tack
rätt
så mycket.
Käpp, det var jättebra. Vi byter. Vi säger rätt käpp.
Alltså, jag gör allt på mitt sätt. Ja. Men just de här undersökningarna, det är alltid så himla problematiskt kring de där, liksom hur de samlar in datan, vilka frågor de ställer. Det är precis samma sak. Varenda undersökning pekar på att användandet i ung ålder går ner. Eller ungdomar använder mindre och mindre. De dricker mindre och mindre för varje år som går. Det var en peak under covid liksom, men efter det bara rakt ner. Och det är just det, det är ju liksom totala motsatsen vad nästan alla upplever i det här samhället.
Precis, och Kan kom precis med nya siffror kring mäns drickande. Jag tror att det bara var mäns drickande.
Ja, att det sjunker.
Att det sjunker och... Jag blir lite konfunderad över det här och hur man ens räknar på det här. Räknar man då med...
Systemets siffror.
Ja, men räknar man bara med systemets siffror och gör en uppskattning på krogen, men man räknar inte med att folk tillbringar månader i andra länder och kanske där man super som mest. Mm.
Och det, är liksom, det finns ju många olika frågetecken kring de här undersökningarna och vi kan ju bara titta på våra egna observationer och vi känner ju inte att det är en klar förbättring direkt.
Nej.
Och sen såklart, vi tittar på en koncentrerad samling av det här samhället. Vi kan inte ha en övergripande blick, men man kan ju se trender.
Eller så går helt enkelt siffrorna ner för att vi gör ett bra jobb.
Exakt, så skulle det var min nästa punkt.
Så vi håller på att få hela Sverige nyktra.
Ja, exakt, äntligen till taget. Men spel, vad var det? Det var spel som var del av frågan.
Räknas spelmissbruk och ätstörningar som beroende sjukdom?
Ätstörningar räknas ju in... Gör det? Jag hoppar in i sådana
fall. Ett sjukdomstillstånd.
Men räknas det in i beroendesjukdom?
Nej, inte som beroendesjukdom.
Nej, exakt.
Spel räknas som en beroendesjukdom.
Mm.
Så det är klassat som en beroendesjukdom.
Ja. Okay.
Mm. Av WHO. Och där är också dataspelsberoende klassat som en sjukdom idag.
Precis.
Och att titta på sin telefon hela tiden.
Det är nog nästa utveckling skulle jag säga. Alltså ett bredare teknikberoende. Absolut.
Alltså jag tror att man kan baka in det nära på spel. Alltså det närmar sig. Det närmar sig. För det är ju trots allt samma typ av beteenden.
No. Det bygger, alltså tekniken bygger ju på samma belöningssystem som substansberoende, det har man ju medvetet använt med liksom like-knappar och allt sånt där.
Jag skulle säga att de är liknande, men det är såklart att det skiljer sig saker åt, men det är absolut, jag tror att det hade varit extremt hälsosamt att titta på någon form av diagnos, och det finns säkert, det är bara jag som inte är medveten om det, men just kring ett bredare teknikberoende som är kopplat till vårt vardagliga användandet av alla de här sociala medierna och apparna och telefonen i sig. Det är ju en oroväckande siffror, nu kommer inte jag ihåg den, men på antalet gånger vi tittar på vår telefon under en dag, och det är ju x antal 100 stycken gånger.
Telefonen har förstört väldigt, väldigt mycket. Alltså det har ju blivit ett störande moment, och jag tycker den stör till exempel bokläsning. Jag tycker att det är lätt att tappa eller att liksom få in svårt att få in koncentrationen idag kring en bok mot vad det var tidigare. Man blir störd av telefonen hela tiden.
Jag tycker att den är som en så här, jag får liksom, jag märker att jag får högre, jag får ett stresspåslag varje gång den låter.
Mm.
Och så blir jag lättad bara varje gång det är liksom en nyhetsnotis. Och så tänker jag, de här borde jag slå av, och så gör jag inte det.
Och det där är nog för att vi har förknippat minnen tillsammans med telefonen från när man kanske har fått stressande nyheter, när man har fått dåliga nyheter kanske rent av, och liksom vår hjärna direkt kopplar ihop med ett worst case scenario. Jag kommer ihåg i slutet på mitt missbruk, och nu har vi ju gått en bit ifrån frågan här, men jag tycker det är intressant eftersom du tog upp det. Varenda gång min telefon slog så var det som att, eller lät, så var det som att någon drog en kniv rakt i magen på mig. Och jag fick en sån stresspåslag, för jag tänkte det kanske är det. Så telefonen idag är ju en otrolig hjälp, men har också blivit ett stort men för väldigt många människor. Så jag tror att vi kommer behöva titta på ganska många riktade insatser mot den här problematiken.
Sen får man ju försöka göra vad man kan själv. Jag har inget ljud på min telefon. Det hade inte gått.
Nej.
Överhuvudtaget. Inte surr heller.
Mina barn har så att det tutar upptaget första gången man gör ringer. Det är otroligt irriterande för mig, men jag uppmuntrar ändå. Varje första gång man ringer så tutar det bara upptaget. Det här gör unga människor idag.
Mm-hmm.
Och sen så får man ringa en gång till om man verkligen vill ha tag på
det. Det är när man har stör ej på. Men, har vi svarat på frågan?
Ja, det tycker jag. Hur många i Sverige är egentligen beroende eller medberoende? Det är i princip alla. Alla berörs, nästan alla berörs på något sätt.
Absolut.
Nästan alla människor kommer på ett eller annat sätt att bli berörda under sitt liv. Ja. Så tycker jag man kan säga. Och sen om det är av en partner eller barn eller föräldrar eller granne eller kollega eller att jag blir utsatt för ett brott av någon som är beroende, på ett eller annat sätt så kommer alla människor med största sannolikhet att bli utsatt för någon med beroende. Så därför behöver man också börja prata mer om det. Mm. Ännu mer om det.
Som vi gör i den här podden.
Ja.
Hallå, en beroendepodd. Jag och några kompisar har bokat en resa till Barcelona i sommar, men nu har jag slutat dricka för jag är alkoholist och narkoman. Mm. De är inte det, men de gillar att festa och hela grejen är typ en partyresa. Jag har berättat att jag går på AA för några av dem och de stöttar mig i helhjärtat. Men jag vet ju att de inte kommer att låta bli att festa bara för att jag är nykter. Mm. Borde jag avboka resan? Undrar Mr. Boring.
Mr. Boring.
Jag vill säga, jag vill vända mig direkt till Mr. Boring innan ni kommer med expertis. Mm. Mr. Boring, du är inte boring. Grattis till att du har börjat gå.
Verkligen. Välkommen till världens roligaste efterfest, som herr Robert Boman brukar säga.
Precis.
Ja.
Vad säger ni?
Och jag tänker här då. En av de viktigaste sakerna att göra i den situationen som han som ställer frågan här sitter i, det är verkligen att gå tillbaka till sig själv. Vad är mitt motiv med att vilja åka? Eller hur handlar det här om att jag genuint vill umgås med mina vänner? Jag vill åka dit för att ha kul. Eller handlar det här om att jag på något sätt vill bevisa mig framför mina vänner? För att jag ska alltid visa dem att det går. Eller hur? Det är en ganska stor skillnad i de två olika motiven.
Typ så här, jag kan vara nykter men ändå vara med er och festa.
Ja, och det är så här, vill man åka, åka all ära, handlar det om något annat som till exempel rädslor eller just att behöva bevisa sig, då är det lite mer skadliga motiv som ligger bakom. Och jag kommer ihåg när jag var på behandlingshem, där faktiskt herr Robert här som sitter bredvid mig var under en visit, då skulle alla mina vänner åka till Saint-Tropez. Och jag satt där på den här jävla gården utanför Norrköping och häckade liksom, kände jag. Och det blev ju en jättestress för mig. För
och, då lyssnade så levde på, jag. Och lyssnade på en låt om att vilja ta livet av sig.
Men jag kommer ihåg just den här känslan av FOMO. Och det är lite det jag menar med motiv. Att vi får en känsla av att vi missar någonting. Det kanske händer alla de här grejerna. Det där kanske händer. Och liksom, vem är jag om jag missar det här? Vadå, ska inte jag kunna festa med dem som jag vill? Etc. Och alla de här rädslorna liksom rumlar runt i huvudet på en. Och jag ställde Robert frågan liksom, kan jag åka? Eller vadå, skulle inte jag kunna resa någon gång till i hela mitt liv? Och han svarade väldigt lugnt på ett väldigt fint sätt att jo, absolut, om du har en plan. Och ska man göra en sån grej i början av sitt tillfrisknande där det faktiskt finns olika risksituationer och saker som kan få in en både i dåliga känslor och i dåliga situationer, så är det extremt viktigt att man har en plan. Ha ett nätverk runt omkring sig. Vem ska jag ringa om det går snett? Har jag pratat med mina vänner innan? Har jag någonstans som jag kan dra mig undan? Eller ska vi bo i ett delat hus där jag inte har någon plats för mig själv att sitta själv? Alla de här små sakerna kanske låter löjliga, för vadå? Det är ju bara en resa. Men i stunden så gör de jättestor skillnad. Jag kommer ihåg, jag drog det så långt att när jag var ute på krogen här i Stockholm, då hade jag skrivit en to-do-list om det gick snett. Första punkten på den var gå därifrån, stod det. Ett punkt, gå därifrån. Två punkt, ta fram numret till min sponsor. Alltså så är det en dum detalj. Men just för att jag skulle kunna känna att grymt, jag har min lilla to-do-list här i fickan. Om jag skulle få dåliga känslor, ja, det är smart. Mm.
Men det där är ju läget, alltså, om du skulle gripas av panik, vilket kan exakt hända naturligtvis. Absolut. Så har du en idiotsäker liksom, checklist.
Du ringde ju mig från den här resan också.
Jag åkte på den här resan och ja, det gick snett en gång. Ja. Inte, jag tog inget återfall, men jag fick väldigt dåliga känslor när jag var på en av de här festerna. Mm.
Men du gjorde som vi hade bestämt. Du följde din plan. Jag tog upp min telefon som jag inte hade något ljud på. Mm. Så såg jag att jag hade, vad det nu var, 4-5 missade samtal och ringde tillbaka. Och så pratade vi en stund. Mm. Ja, men jag tycker det här är en viktig och en bra fråga. Och du har sagt det mesta, Felix. Alltså vi ska kunna resa och ha kul i tillfrisknande. Visst 17 ska vi kunna det. Sen vilka jag väljer att resa med. Jag behöver tänka mig för själv där. Precis som du säger. Vad är motivet? Nej, men det här kanske är mina närmsta vänner. Jag vill fortsätta kunna ha kul med dem. I början av tillfrisknandet så behöver jag bara vara lite försiktig. Och precis som Felix säger. Ha en plan. Har jag en sponsor, men då ska jag berätta för sponsorn att jag ska åka på den här resan. Jag kommer kanske behöva ringa, göra upp en plan att jag ringer varje dag. Eller jag skickar ett sms varenda dag. Att man knyter upp lite aktiviteter. Barcelona så finns det engelsktalande A-möten. Det är alltid att rekommendera att gå på möten när jag är på resor. Och det är också förbannat roligt.
Det är jättekul.
Ja. Känner man att nej, men det här det är för skakigt den här gången, så säg det då till kompisarna. Ja. Att just den här resan hoppar jag över. Och då kan man följa med på nästa resa istället.
Och det är ofta där som den här FOMO-känslan kan kicka igång. Jag tror att det är väldigt viktigt för den här personen att ifall han skulle känna det, att nej, men jag kanske bara vill åka för att jag inte vill vara utanför. Eller hur? Men jag vill egentligen inte riktigt åka, för jag tycker det känns obehagligt. Prata om det tillsammans med hans sponsor i sådana fall. Liksom ta upp det, benämn det. Som Robert sa, det kommer fler resor. Jag lovar, även fast det inte känns som det.
Ja, och jag tycker i och för sig att en väldigt positiv grej är att Mr. Boring har berättat för några av de här polerna. Mm. Jag vet inte hur många de är, men det låter som att de är ganska många. Man har berättat för några. Och att de stöttar honom i detta. Mm. För att vara helt hemlig med sin nykterhet under en partyresa till Barcelona med ett gäng, det tror jag
det är osunt. Ja, det är osunt. Och absolut.
Det låter som att man i smyg planerar ett återfall nästan.
Ja.
Men att också att komma ihåg att om de är där för att festa, så är inte de är liksom inte en del av hans nykterhetsnätverk. Liksom.
Men kanske också även göra upp en plan på vad de ska göra. Det kanske man normalt inte gjorde på sina festresor, utan det var bara x antal klubbar man skulle besöka. Men kanske också göra upp en plan om vad vill jag göra under den här veckan. Ja. Finns det andra saker jag är liksom intresserad av eller tycker skulle vara kul? Om det är olika restauranger eller om det är konst eller sport.
En kaffe
eller,
i solen vid vattnet.
Ja, nej, men alltså att jag börjar tänka liksom, okej, men de här sakerna skulle jag faktiskt vilja göra eller besöka eller vad det nu är. Så att jag börjar hitta också andra intressen.
Gå och kolla om den där kyrkan är färdigbyggd någon jävla gång.
Den är faktiskt det snart.
Är den det?
Ja, jag läste det där i media. Ja, men det där är en sidoämne. Det ska vi inte ens gå in på.
Nej, men jag tänker också alla, både jag och alla jag känner som är i Barcelona, det är en underbar stad, men man blir alltid på något sätt rånad eller ficktjuvad där. Jättebra för alla hans kompisar har en nykter liten person med sig som har koll
verkligen
på dem. Tack så mycket, det var väldigt bra tips. Hoppas att Mr. Boring att det löser sig. Hej The House. Hur ser ni på ADHD-medicin? Det är amfetamin. Samtidigt är det tydligen så att många missbrukare har ADHD. Kan man vara nykter och ren och gå på schack samtidigt, tycker ni? Samma med antidepp.
Det här är en fråga som väldigt många har och som vi också stöter på här liksom bland våra klienter. Och någonting som är extremt viktigt när man jobbar just med nykterhet och det här typen av substansfria livet, även fast vi inte gör det med alla våra klienter, så är det att komma ihåg att vi inte kan eller ska förkasta hela läkemedelsvärlden.
Nej,
det är verkligen inte vår roll i det här. Och jag vet jättemånga i CA och klienter som går både på ADHD-medicin och antidepressiva. Mm. Däremot så är det just det att väldigt många som kanske kommer till oss eller som är i ett tidigt skede av ett tillfrisknande tittar på ADHD eller tittar på antidepressiva och ja, när de tittar på ADHD tittar de då på ADHD-medicin som en del av lösningen. Och det är väl här som man kan börja diskutera det här. När är det dags för medicinering, eller hur? Eller en viss form av utredning.
Du menar att de tänker på ADHD-medicin som en del av lösningen för att
bli nykterhet?
Okay. Ja. Så att om jag får det, då kommer jag
kommer
kunna
göra
låta
så
bli
så mycket lättare.
Right. Ja, jag förstår.
Ja, så, och det är väldigt vanligt att klienter i början av behandlingen håller på och fiskar efter ADHD-utredning och för att kunna få medicin. Men precis som Felix säger, det är inte vår sak att bedöma eller säga till en klient att du ska sluta med ADHD-medicin. Absolut. Nej. Inte. Ibland behöver man läkemedelsassisterad behandling och man behöver fortsätta med den medicinen för den diagnosen man har fått. Så vi plockar aldrig bort en medicin. Nej. Om någon har en diagnos. Däremot så informerar vi ju senare i behandlingen om sidoeffekter och om det verkligen är nödvändigt och så vidare. Man pratar om det. Sen är ju också, säger ju också riktlinjerna att en utredning ska man inte göra. Här är det lite olika tidsramar. Några säger 30 dagar, några säger 90 dagar och några 60 dagar. Alltså att man ska vara totalt alkohol- och drogfri när man gör en utredning. Därför att symptomen mellan beroende och ADHD är så otroligt lika. Har också, det jag säger nu finns inga studier kring överhuvudtaget.
Det här är din.
Det här är min egen och som jag har upplevt genom åren, eller stött på genom åren, både bekanta och klienter som har kommit in i behandling med diagnostiserad ADHD, ätit medicin, tillfrisknat genom behandling, slutat med sin medicin, gjort om testet efter x antal år och inte haft ADHD. Som sagt, det finns inga studier kring det här.
Det är din egna spaning.
Men det är min egna spaning, men jag har träffat tillräckligt många för att det här ska vara väldigt intressant. Vad det gäller SSRI, antidepressiva, så kom det precis bara för någon månad sedan, tror jag, studier från Kanada som påvisar att det gör tillfrisknandet av beroende mycket, mycket svårare om jag parallellt går på SSRI.
På vilket sätt?
Därför att det är också en beroendeframkallande.
Det är ju klassat som det idag, beroendeframkallande.
Precis. Under många, många år så ville ju läkemedelsindustrin hävda att SSRI inte var beroendeframkallande. Idag har man gjort en hel omvändning.
Alltså, jag har hört talas om... Jag har varit på SSRI i några perioder själv. Bland annat så... Och det här är då inte heller... Det här är min privata forskningsstudie. Som är att jag tror att det var på grund av att jag var på SSRI som jag kunde börja dricka så som jag gjorde de sista åren. Därför att jag hade inte ångest när jag var bakfull. Jag blev liksom inte bakfull längre. Det var också under den tiden som jag började få blackouts, men det kan också ha att göra med liksom...
Mängden alkohol.
Ja. Men som sagt, jag är inte läkare, jag är heller inte forskare kring det här.
Men det är en intressant spaning.
Ja, nej, men jag har hört människor när de ska sluta med SSRI på olika sätt. Att det är liksom som en avtändning. Som det folk, alltså narkomaner beskriver en avtändning. Jag har inte haft det så.
Vi har en ofantligt intressant vän. Och som faktiskt är bokaktuell, om vi ska säga det. André Marx heter han.
Ja, och även gästaktuell.
Ja, Han har ju bedrivit en klinik som just handlar om att trappa ner människor från antidepressiva, eller SSRI, om det kallas så. Jag är ingen expert. Men, och vi har fått små föreläsningar från honom, du och jag, Robert, på liksom vilken gigantisk storlek av problem det här egentligen är. Men också en ingående genomgång av vad som händer i hjärnan med antidepressiva. Liksom hur de här doserna påverkar den faktiska effekt man får, men hur de här också ganska höga doserna påverkar hur svårt det är att ta sig av det. Så det där, jag tycker vi pausar just det ämnet för att vi vill ha han här.
Ja.
Och är ni jätteintresserade av det så köp hans bok.
Den kommer väl...
Den kommer nu i april, tror jag.
24 april, tror jag det var.
Han är en expert i det här. Otrolig.
Bra, vi tar hit honom.
Ja. Det ska vi absolut göra.
Ja, men och med det måste, alltså, jag känner också människor som upplever att antidepressiva har räddat livet på dem. Så det är viktigt att liksom, det är väl det där, återigen läkare.
Vi förkastar ingenting. Vi pratar ur en specifik kontext, eller hur? Både om SSRI och ADHD-medicin. Det, jag vet jättemånga det har hjälpt och andra har andra åsikter. Det är inte konstigare än så.
Och det är egentligen inte vad vi sitter här och tycker som avgör om man är nykter och ren.
Nej.
Även om man tar
det. Återigen, om det är det som är den specifika frågan om man är nykter och ren med de här medicinerna, så vet jag väldigt många i både gemenskapen och klienter som har den här assistansen av de här läkemedlen. Mm. Och de är nyktra. Mm.
Och där är det väl viktigt också att lägga till att det finns, man hör lite skräckhistorier ibland från gemenskapen, att sponsorer har sagt till folk att de ska sluta äta sin medicin, och det är alltså helt tokigt.
Det är ett jätteövertramp.
Helt tokigt.
Ja.
Sådana skräckhistorier finns nog i varje liksom grupp en variant på.
Mm.
Men jag tycker att jag oftare har hört det upprepas att vi inte är läkare.
Exakt.
Eller det vi,
men vi ska vara jättesäkra i den punkten att vi inte är läkare.
Mm.
Och vi är inte heller företagsrådgivare, vi är inte heller relationsrådgivare. Alltså det är många olika områden där man ska vara väldigt säker i att...
Fast i gemenskapen är man ju relationsrådgivare ändå.
Ja, men jag kommer ihåg till exempel... Ja,
men inte äktenskapsrådgivare.
Det är det jag menar. Jag kommer ihåg när jag ringde om min flickvän till exempel till min sponsor. Han gjorde det klart för mig att Felix, jag är inte en expert på relationer. Men vi kan titta vad programmet säger.
Mm.
Och det är det som är vår roll i gemenskapen.
Mm. Mm. Tack. Det var dagens frågor. Tack så hemskt mycket för att ni är här och svarar på dem.
Tack för att vi får vara här. Vad är det vi har snackat om idag?
Tack du, Rebecka.
Varsågod.
Vi har både pratat låtar, vi har pratat resor, vi har pratat läkemedel. Det är ganska heltäckande avsnitt.
Precis. Ja, och framförallt har vi konstaterat att nästan alla i hela Sverige på något sätt kommer under sitt liv beröras av beroendesjukdomen. Ja.
Så är det.
Så då är det ju tur att vi har en beroendepodd.
Ja.
Robert och Felix, om man vill komma i kontakt med The House, vad gör man då?
Då kan man mejla till oss på alicia@thehouserehab.com.
Eller info@thehouserehab.com.
Precis.
Mm. Så har vi ett också... litet telefonnummer.
Ja.
Men var finns det någonstans,
Robert? Det finns ju på hemsidan.
Ja! Som på alltid.
Ja.
Och hemsidan finns på internet.
Ja, precis. Ja.
Lycka till allihop. Tack så mycket The House Rehab som producerar den här podden. Tack Rasmus Risland som sköter allt tekniskt. Tack Robert och Felix som var här och svarade på frågor. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra så länge. Hej då!
Hej då!